I fjärde och sista delen av vår serie Färdtjänst som rättighet så talar vi om vad delaktighet egentligen är. Och vi hör Andreas Pettersson, doktor i juridik, på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Och vi börjar med att fråga vilken juridisk ställning en resenär har.
En vanlig kollektivtrafikresenär är ju, kan man säga, har någon sorts mellanställning mellan kund och medborgare där. Om man tänker någon som åker med SL i Stockholmsregionen så. Man är ju inte någon riktig kund i den märkelsen att man har ett eget avtal med SL eller trafikutföraren. Och man har kanske inte någon riktig sån här medborgarställning heller. Men man har någon sorts passagerarställning, får man kalla det, en sorts hybrid. Åker man färdtjänsten så har man inget del, man är närmast ett paket som ska levereras från A till B. Alltså man har väldigt få rättigheter. Det är en upphandlad tjänst, för om man ser det ur taxiföretagets synvinkel så har de en tydlig kund. Och det är ju alltså den som har gjort upphandlingen, vilket ju vanligtvis då är färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting, om vi är i Stockholm. Det kan vara antingen kommuner eller landsting eller länstrafikbolag eller någonting annat runt om i landet. Det är lite olika, men det är ju väldigt tydligt kunden. Och sen så ska de då leverera den här personen från punkt A till punkt B enligt de här i upphandlingen överenskomna reglerna. Och det gör ju att den färdtjänstresenären blir i princip ett paket. Har liksom inga egna rättigheter, egentligen inga egna skyldigheter heller, utan det är bara något som ska forslas. Och det där är ju inte gynnsamt om man vill ha autonomi och inflytande över sin resa. Jämför man med kollektivtrafikresenären så är det klart att även kollektivtrafiken är ju upphandlad. Alltså att säg SL då i Stockholmsregionen har ju upphandlat viss trafik av ett tåg eller bussbolag. Men det man upphandlar där är ju inte att forsla säg Andreas Pettersson från punkt A till punkt B som man gör färdtjänsten, utan det är ju mer att de ska köra enligt de allmänna villkoren, så ska de köra enligt en viss tidtabell mellan vissa sträckor och det ska vara vissa linjenummer och följa de allmänna villkoren. Så att jag som resenär har ju fortfarande en passagerarautonomi. Jag menar, dels kan jag liksom gå av och på helt saklöst. Alltså, om jag inte vill åka med den där, det där tåget jag hade bestämt mig för, då gör jag bara inte det och så inte mer med den saken. Eller jag kan gå igenom spärren och sen sitta och vänta på tre tåg innan jag går på igen. Och så jag kan definitivt vänta in mina kompisar och jag kan hoppa av mitt på linjen och allt sånt där. Det är ju ofta omöjligt för färdtjänstresenären att få till det på ett vettigt sätt. Därför att man är ett paket som ska forslas från A till B. Och om man då helt plötsligt under resan kommer på C eller vill ta med sig en kompis som inte är ett upphandlat paket, ja då blir det problem. Eller barn och familj och så vidare. Så att det är en oerhört svag rättsställning som färdtjänstresenär och som inte gör att färdtjänsten blir ett bra komplement till kollektivtrafiken, utan den blir liksom någonting annat eller har en mycket svagare ställning. En vanlig taxikund har ju helt klart en egen avtalsrelation med taxin. Det finns ju ingen upphandling på det sättet, utan då beställer man ju en tjänst och man får den. Så, och där finns ju också alla möjligheter att kunna hoppa av på mitten eller ta med sig kompisen. Och så. Har du beställt en taxibil enligt det normala sättet så finns det ju, det är ju tvärtom ett väldigt flexibelt sätt att resa. Medan färdtjänst då ironiskt nog blir ett väldigt oflexibelt sätt att resa.
Och slutligen, då har också en diskussion om delaktighet som kan vara två saker. Det kan vara omfördelning och det kan vara erkännande. Hur förklara?
Alltså det är ju framförallt inom feministisk teori så har man diskuterat det här. Alltså vad är egentligen delaktighet och vad är social rättvisa? Vi har ju alla föreställningar om det, men om man liksom börjar bena i det. Och en teoretiker som jag är väldigt förtjust i är Nancy Fraser, som är amerikansk filosof, och hon har jobbat mycket med just de två begreppen omfördelning och erkännande. Om man ska lite kort beskriva vad de ingår i så kan man säga att omfördelning handlar ju framförallt då om att omfördela materiella resurser. Och det man typiskt sett tänker på är ju till exempel en välfärdsstat som omfördelar med från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Och det har varit ofta kopplat till klasspolitik och så, att man ska ta från, alltså omfördela från en resursstark överklass till en resurssvagare underklass eller arbetarklass eller så. Och erkännande handlar ju då mer om våra kulturella föreställningar, alltså vem som har status i samhället. Och status kan, men behöver ju inte vara kopplat till materiella resurser. Man kan ha hög kulturell status utan att kanske vara nödvändigtvis vara rik eller ha väldigt mycket materiella tillgångar att förfoga över. Utan det handlar ju mer om hur vi ser på grupper. Alltså, och det blir ju väldigt tydligt. Idag har vi ju en väldigt levande och inte alltid så trevlig diskussion om etnicitet och invandring och vad som är svenskt och inte och så. Men där blir ju liksom den här erkännande aspekten väldigt tydlig. Alltså hur ser vi på grupper? Vad har jag för status? Om det ser ut som att jag kommer från Mellanöstern eller om det ser ut som att jag kommer från Somalia respektive om det ser ut som att jag kommer från, inte vet jag, Hörjema i Skåne eller från någon sån här mer typisk svensk bakgrund. Alltså man kan tänka sig, och sen så kan man fundera mycket, vad är det som reproduceras i medierna? Alltså vilka grupper antas ge hög status och låg status? Och när man då tittar på människor med funktionsnedsättningar i kontexten av resor så tyckte jag att det blev ganska intressant. Därför att jag har ju tittat på som sagt ett antal nordiska välfärdsstater, Sverige, Norge och Danmark. Och man kan ju säga att de är ju väldigt starka på omfördelningen. Alltså de är ju närmast världsledande när det kommer till omfördelning på många sektorer. Och resandet är inget undantag. Nästan alla problem, sociala problem man ser vill man lösa. Så man har ganska hög ambitionsnivå, man vill lösa dem. Och man är alltid beredd att sätta av en budgetpost för det. Sen om det räcker till eller inte, det är en annan diskussion. Så att säga. Men man är alltid beredd att hantera det med hjälp av budgeten. Och liksom satsa ett antal miljoner eller miljarder på det som man upplever då som orättvisan, problemet eller det som ska fixas till. Däremot är man ju inte väldigt stark på det här med erkännande. Utan välfärdsstaten funkar ju så att den i första hand vill lösa allting med omfördelning. Om det då inte funkar, ja då försöker man lösa det med mer omfördelning. Så att säga. Man liksom kommer aldrig någonsin fram till den här erkännande aspekten. Om man då tittar igen då på färdtjänstresenären kontra, ska vi säga, den normfungerande kollektivtrafikresenären, så ser man ju att när det gäller resurser, jo men det är utan tvekan så att det pågår en omfördelning i systemet från normfungerande skattebetalare till de som reser med färdtjänst. Alltså färdtjänst finns inte i så många länder och den har ändå rätt höga ambitioner i Sverige. Och man omfördelar, man upphandlar taxitrafik, man tycker någonstans att det är viktigt att gamla mormor ska kunna ta sig ett par gånger i veckan till de här grejerna. Alltså de här sällanåkarna är det ju som står i fokus då. Och man liksom har, det är ingen tvekan om att det här kostar en del, att man omfördelar resurser i den riktningen. Och det har också varit jätteviktigt för taxibranschen i Sverige att de har haft de här färdtjänstavtalen. Man kan ju också jämföra med sjukresavtalen och så. Alltså det finns mycket resurser där. Men så har vi då det här andra problemet att om man inte är sällanåkare utan är ofta åkare, alltså för man behöver det här för att få vardagen att funka och så, det saknas helt ett erkännande perspektiv i detta. Alltså man har väldigt låg status, man är paketet som ska forslas från A till B, där man verkligen kanske skulle vara i extra stort behov av, eftersom man redan har en komplex vardag gissningsvis, eftersom man inte kan använda det vanliga kollektivtrafiksystemet, så har man antagligen utmaningar som normfungerande inte har. Man skulle behöva extra mycket autonomi, man skulle behöva extra mycket inflytande. Det skulle vara alldeles utmärkt om man kunde verkligen ta autonoma beslut i taxin, kanske nej stanna här, jag behöver handla där, eller liksom oj då, någon ringde, jag skulle verkligen behöva göra ett ärende nu liksom. Alltså man skulle ha ett stort behov av den typen av autonoma lösningar och verkligen kunna hoppa av och på, och kan du vänta här i 5 minuter medan jag gör ett ärende, och mycket sånt där autonomt som skulle vara toppen. Och där är man istället extremt svag, alltså man är klart svagare än en vanlig kollektivtrafikresenär, va? Och det tror jag har att göra med just statustänkandet. Hur ser man på människor med funktionsnedsättningar? Och då är vi tillbaka i det här att man antas inte vara en aktiv samhällsmedborgare. Har man funktionsnedsättningar, då ska man nog sitta antingen hemma eller så ska man sitta på någon institution och sitta och vara tacksam över att någon liksom bryr sig om en överhuvudtaget. Man förväntas inte vara en arbetskamrat, man förväntas inte vara förälder, man förväntas inte vara studiekamraten på universitetet eller högskolan. Alltså en massa av de här självklara rollerna alltså i kulturen och samhällslivet för oss normfungerande, den förväntas liksom människor med funktionsnedsättningar inte delta i, och därför så blir det bristen då på erkännande så väldigt tydlig då när man tittar på de här transportlösningarna.
Och erkännande, har du sagt, är något som man är bättre på i USA?
Ja, det är ett sätt att se på det. Man kan se USA som en omvänd spegelbild till det nordiska. Det vill säga, man är mycket mer van att jobba med antidiskriminering. Man är mycket mer van att titta på stereotyper och annat i kulturen. Det betyder ju inte att man nödvändigtvis har schyssta värderingar, men man är liksom van att ha en sån debatt. Hur blir minoriteter speglade i kulturen? Hur ser representationen ut? Man är van att tänka på, liksom, fanns det någon svart skådespelare på Oscarsgalan? Fanns det någon med funktionsnedsättning som fick vara med och liksom visa upp vad det nu kan vara? Alltså, man är van att tänka i minoriteter och representation och så. Man ser det också i hur antidiskrimineringslagstiftningen spelar en viktig roll i det amerikanska samhället. Jag brukar ofta för mina studenter ta exemplet med en iPhone. En amerikansk iPhone tillverkad av Apple jämfört med en gammal svensk eller finsk mobiltelefon från Ericsson eller Nokia, där en iPhone ju är väldigt tillgänglig, eller hyfsat tillgänglig i alla fall får man säga, även om du inte ser så bra eller om du hör dåligt. Det är liksom inbyggt från starten, det är ingenting du behöver komplettera med. Alltså, varje iPhone kommer i någon mening anpassad för en mycket större normalitet än vad en gammal Ericsson eller Nokia var, för där fanns ju ingenting. Så. Och sen brukar jag lite raljant, men med ett korn av sanning igen då, säga att liksom, den typiska nordiska lösningen på detta är ju inte att ha en fungerande antidiskrimineringslagstiftning som tvingar Ericsson att göra som Apple har gjort, va? Att liksom fixa till det för alla, utan den svenska lösningen är istället att någon på hjälpmedelscentralen gör en specialtelefon åt just dig. Så den kommer att vara stor och klumpig och ful och bara finnas i ett exemplar, och går den sönder så kommer det ta ett halvår innan de fixar den. Men den kommer ju vara i och för sig jätteanpassad för just dig. Alltså, det är verkligen en sån här särlösning och omfördelning av resurser. Men det här erkännandet som ligger i att, som faktiskt ligger i det här att Apples telefoner är till även om du kanske inte ser så himla bra. Alltså, det är självklart, även om du har en hörselnedsättning, även om du inte ser, varför ska inte du kunna köpa en iPhone och använda den som alla andra? Alltså, där i finns ju ett erkännande. Där i ligger liksom den kulturella idén om att även om du inte ser så kan du väl ha behov av en iPhone. Så. Nackdelen då med det amerikanska, eftersom det är en omvänd spegelbild, det är ju att ingen där bryr sig om du har råd att köpa en iPhone. Alltså, hela det här nordiska fokuset på omfördelning gör ju att även om deltagandet i arbetskraften kan vara lågt och man diskrimineras i utbildningsväsendet och mycket annat som har att göra med just erkännandet, så lever man väldigt sällan i horribel fattigdom i de nordiska länderna. Det finns ju enstaka fruktansvärda undantag när man faller genom stolarna, men typiskt sett så har du liksom ändå vad som är globalt mått är en anständig materiell levnadsnivå. Det tar ju då ingen ansvar för i det amerikanska systemet, utan har du resurserna så good on you, för då har du både resurser och du får så att säga ett bättre erkännande än du får i Norden. Men har du inte resurserna så, ja, det enda som händer då är att du ska inte diskrimineras i förhållande till andra jättefattiga, men det hjälper ju inte konkret. Och det ser man ju i det amerikanska systemet, att just funktionsnedsättningar är ju en jätteviktig markör. Alltså det ökar sannolikheten åt enormt för att du kommer leva i stor fattigdom, va? Så att det är inte så att man får akta sig för att titta på USA och peka på det som ett ideal. Det är dit vi ska. Nej, det tycker jag inte. För då kommer människor med funktionsnedsättningar att få typiskt sett väldigt dåliga materiella villkor. Då blir ingen glad. Men vad jag tänker är att man borde ju i den bästa världen kunna lära sig lite av att det faktiskt funkar med det här mainstreaming, antidiskriminerings, det kulturella erkännandet i USA, och så liksom ta till sig det och på något sätt lägga tillsammans med den här ganska imponerande omfördelningen som äger rum i de nordiska välfärdsstaterna. För det är klart, kombinationen blir ju väldigt kraftfull. Alltså, man får ett erkännande av att aha, man kanske faktiskt kan delta i arbetskraften. Man kanske kan vara en fullvärdig människa fast man har någon funktionsnedsättning. Man kanske kan vara förälder. Alltså, var de här ofta resenärerna då, om vi drar ner det till färdtjänsten igen. Alltså, var någon som behöver åka runt en hel del i samhället för man är en viktig person som har en viktig roll att spela för sig själv och andra. Om man får det erkännandet och så sen dessutom omfördelar, då tror jag vi skulle kunna ha en ganska bra funktionshinderpolitik, helt enkelt.
Helt enkelt. Och samtidigt är det ju så att för att få den här omfördelningen, då måste du kontrolleras så att du har rätt till den, så att den blir legitim. Och då blir du samtidigt lite mindre erkänd kanske.
Ja, alltså det här är ju, jag har kallat det i ren desperation så här, har jag nästan kallat, eller jag har faktiskt kallat det för socialrättens allmänna relativitetsteori. Alltså att hur man än gör så har man ändan bak. Liksom så här, det är gungor och karuseller på något sätt. Och det här är ett problem i välfärdsstatens sätt att fungera. Och det är ju, och det här känner alla människor till som har en funktionsnedsättning och som har behövt insatser från välfärdsstaten. Alla de vet vad jag pratar om nu. Det här att man ska kontrolleras in i märgen och man ska ha intyg på allting. Och att sånt som normfungerande inte ens tänker på ska ifrågasättas av myndigheterna. Myndigheten ska med in i sängkammaren, de ska med in på toaletten, de ska veta precis hur ställer du dig upp, hur sätter du dig ner, hur ser du här, hur lagar du mat, hur kokar du ägget, hur dricker du kaffe. Alltså ganska intima grejer, hur torkar du dig på toaletten, hur tvättar du händer. Alltså de ska in och kolla allt, va? Och det beror naturligtvis lite på vad det är för insats man ska ha, men typiskt sett så är det väldigt integritetsingripande egentligen. Och problemet med det här, alltså det här skapar ju flera situationer som gör att alltså omständigheterna för människor med funktionsnedsättningar blir ganska ojämlika. Alltså de avviker rätt kraftigt från den normfungerande majoritetsbefolkningen. Dels så leder det till att man mer eller mindre konstant, beroende lite grann på hur stor funktionsnedsättning man har, men har man omfattande behov av insatser och hjälp så är man nästan konstant i någon form av process med staten eller kommunen eller landstinget eller allihopa samtidigt. Och det kan vara överklaganden och det kan vara beslut och det ska vara intyg och det ska vara omprövningar och sånt där. Så är det inte för en normfungerande medelsvensson. Och det gör att man får en väldigt unik relation till den offentliga förvaltningen. Det är det ena. Det andra är ju just att eftersom det är så här integritetsingripande kontroller, eftersom man ifrågasätts, eftersom man automatiskt inte litas på. Om jag som normal kollektivtrafikresenär vill gå på bussen, då gör jag det. Det är ingen som ifrågasätter sig, men varför ska du åka buss nu? Alltså den frågan får vi aldrig liksom. Eller om jag vill gå inom spärren på en SLs tunnelbanestation så står det ingen där, upp, 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 upp. Så, varför ska du resa? Du ser ut att kunna gå liksom. Alltså vi möts ju aldrig av detta om vi är normfungerande kollektivtrafikresenärer. Och om man då börjar tänka på vad skulle det innebära om det stod någon sur människa och ställde sådana där frågor på allvar varje gång man ska åka. Så man kan ju tänka, vad skulle det göra med ens resande? Ja, förmodligen så, alltså det skulle bli en betydligt obehagligare process och man skulle känna sig väldigt defensiv och undra, varför vill du veta det? Och det skulle ju faktiskt börja spela roll i vardagen. Jag tror att det skulle vara en framgångsfaktor som politiker att vilja ta bort dem, helt enkelt, för att folk skulle uppfatta det som väldigt negativt. Men det är ju alltså vardag för människor med funktionsnedsättning att liksom hela tiden vara utsatt för det här. Och det äter ju autonomi, det äter ju på ens beslutsförmåga och det äter ju på, kan man säga, självkänsla och såna här saker. Och det faktum att vi andra, normfungerande, samhället i stort, kallar vad vi vill, tycker att det ska vara så här och gå med på det här, det i sig är ju väldigt negativt för erkännande biten. Det i sig säger ju att om någon ska stå liksom på bussen varje gång jag går på och säger, men varför ska du åka? Så implicerar ju det. Alltså då har man bestämt sig för att jag borde egentligen inte åka buss. Inte ska väl jag ut i samhället, inte ska väl jag till jobbet, inte ska väl jag åka och handla, inte ska väl jag åka, vad det nu är jag ska göra, va? Så att man kan säga att sättet som omfördelningen funkar på, den här väldigt kraftfulla kontrollapparaten, kanske behövs för legitimiteten, men den äter erkännande, får man ju säga. För att kunna upprätthålla omfördelningen så liksom så knaprar man i sig autonomi, erkännande och allt det här som gör upp, man skapar, bidrar till att skapa bilden av människor med funktionsnedsättningar som icke fullvärdiga medborgare, som människor som inte ska delta i samhällslivet. Och det här tycker jag man borde ändra på. Det finns ju en skräck i välfärdsstatens byråkrati och bland politiker att om människor får bestämma själva så kommer det att bli dyrt och omöjligt att kontrollera. Och det så tror jag inte att det är så. Det finns ingenting som tyder på det. Det är väldigt få människor, tror jag, som skulle frivilligt vilja åka färdtjänst jämfört med att kunna använda kollektivtrafiken. Alltså om någon fick välja, vill du ha en kollektivtrafik som funkar för dig eller vill du åka färdtjänst? Jag kan inte tänka mig att särskilt många skulle välja färdtjänster. Utan färdtjänst har man därför att man av någon anledning är utestängd från kollektivtrafiken. Och att de allra flesta nog skulle föredra väldigt mycket att kunna använda den. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får börja definiera sina egna behov och att man verkligen börjar jobba med. Det är klart att det finns praktiska utmaningar och det är klart att det finns gränser både materiellt och reellt. Men att man börjar jobba med hur man ska kunna göra färdtjänsten mer autonom. Alltså hur den ska kunna vara mer användarstyrd. Hur du ökar tillgänglighet och flexibilitet. Hur du ska kunna välja mera. Det kanske blir lite dyrare på marginalen. Just där, i den sektorn. Men i gengäld så öppnar du upp samhället för de här människorna. Alltså, de kan då delta i arbetskraften bättre. De kan utbilda sig mer. De kan konsumera mer. De kommer att kunna röra sig fritt. Alltså, vi får klara vinster på den andra sidan. Så jag är inte så säker på att det här skulle bli så dyrt. Däremot så skulle det vara en enorm mental omställning i den svenska välfärden.
Det sa Andreas Pettersson, doktor i juridik på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning och verksam vid Södertörns högskola. Och det sa han i fjärde och sista delen av vår serie Färdtjänst som rättighet.